Hej och välkommen till Det goda samhället TV. Jag heter Patrik Engelau och nu ska vi fördjupa vår självförståelse av samtiden som vanligt. Idag ska det handla om företagande, entreprenörskap, hur utveckling går till och sånt. Och till den ändan så har vi bjudit in Anders Jonsson. Välkommen Anders.
Tackar.
Du är före detta folkpartistisk riksdagsman, du är före detta chefredaktör på Dagens Nyheter och sen 20 år tillbaka eller någonting sånt så har du ägnat dig åt att forska och skriva böcker om entreprenörskap och företag och sånt. Och du har skrivit 130 böcker, jag trodde att det var världsrekord. Jag googlade på det och det visade sig att det var inte världsrekord. Men du kanske ligger på plats 50 eller 60 eller någonting sånt där. Jag vet inte.
Men jag har ett par decennier kvar ska du räkna med.
Precis, du får börja jobba på lite. Vad är det du skriver om?
Jag är intresserad av historia och kan man säga personhistoria, människor. Jag menar att man har värdefullt att skriva, göra statistiska analyser och sånt. Men i grunden så handlar historia om människor som gör saker eller människor som struntar i att göra saker. Och det är framförallt inte så att de människor som gör skillnad, de som startar ny verksamhet, bryter ny väg eller så där. Och då har det blivit huvudsakligen näringslivet men också politik, folkrörelser och andra samhällssektorer.
Det är nystartare alltså, sådana som bryter ny mark. Ja. Vad är det som kännetecknar de människorna? Har de några gemensamma personlighetsdrag?
Ja, alltså, om man tar två schablonuttryck som det ligger någonting i. Tänka utanför boxen och att se möjligheter, andra se problem. Alltså, det är människor som verkligen, liksom vi alla, möter liksom förtretligheter eller besvärligheter och som ändå har tanken att det här kan man göra bättre. Det är en sak. Och sen ofta då att de väljer okonventionella vägar. Och då får man den tredje saken. De gör alltså saker som ingen tidigare har tänkt på, bryter ny väg. Och då får de motstånd. Så att de måste vara besvärliga, ibland elaka, hänsynslösa, uppfattas av omgivningen i varje fall, därför att de inte är de här fogliga diplomatiska typerna som gör som alla andra förväntar sig.
Kan du ge något exempel på någon sån här stökig person så att man känner igen sig?
Ja, Stickan Andersson då, som la grunden till det svenska musikundret som Abbas manager. Idag hyllar ju alla Abba och tycker det är fantastiskt, men då han bröt igenom då, alltså först på 60-talet han byggde upp sin kompetens, sitt kontaktnät på populärmusik och sen 1974 och framåt då han var manager åt ABBA. Så nästan alla kulturinstitutioner, medieinstitutioner var häftigt emot honom personligen och ABBA och överhuvudtaget alla som skrev populärmusik på engelska med kommersiella ambitioner. Så att det blev, man bildade motståndsrörelse med Sveriges Radio och Television och Kulturrådet och musikorganisationer som alla i musiketablissemanget tyckte att Stickan Andersson och ABBA, det var det förskräckligaste man kunde tänka sig.
Och det var likadant med Kamprad och den här som du berättade om, Manpower.
Ulla Burman. Ja, så på Kamprad och alltså då Ikea, Erling Persson, Hennes och Maurits och Per-Olo Ahl, Kappahl. De hittade ju på mycket effektivare logistik kan vi säga. Alltså sänkte kostnaderna genom att sälja mycket kappor eller möbler eller vad det nu var med låga marginaler. Och det hotade den befintliga handeln som var, där var egentligen varje konfektionsbutik, varje möbelbutik var sin egen, inga stora kedjeeffekter. Och de blev ju hotade så att de motarbetade och såg till att de inte fick ställa ut på möbelmässor eller klädmässor, att svenska tillverkare bojkottade och vägrade leverera till dem. Så att de var ju besvärliga och var tvungna att hitta helt nya lösningar för att gå runt det svenska etablissemanget.
Men där har du exempel på att konkurrenterna motarbetar dem, vilket naturligtvis är förskräckligt. Eller naturligt, men jobbigt. Men ibland är det väl också myndigheter som motarbetar dem?
Ja, ibland i vissa tillfällen så kan ju man skapa det kallade för järntrianglar, alltså myndigheter inom en sektor och företagen, särskilt där det är mycket reglerat. Och typexempel är ju jordbruk, livsmedel eller byggsektorn. Att där har man skapat ett komplicerat regelverk som behärskas av de som är insiders. För dem så är det inte något stort problem att det är krångligt, utan tvärtom så är det en tillgång, därför att då kommer inte in några andra och stökar till det. Och de kan ju då få ett sånt samförstånd, byråkrater och företagare. Men ibland kan det ju vara så, och det är framförallt med entreprenörer som bryter ny väg, som hotar det etablerade samförståndet.
Kan du ge något exempel på någon sån här?
Ta det här som en Ulla Murman, hon som grundade det företag som idag är Manpower, det heter Stockholms Stenografservice. Hon kämpade i över 30 år mot myndigheter.
När började hon?
Hon började 1953.
Okay.
Och hennes idé var, från början var det en skrivbyrå, precis som det fanns tidigare. Alltså man hade ett manuskript som skulle renskrivas eller dupliceras eller översättas eller vad det nu skulle vara. Alltså en sekreterarfunktion. Man lämnade in manuskriptet till skrivbyrån och sekreteraren satt där och gjorde detta. Det var helt okej. Okay. Men så fick hon en kund, en professor med oläslig namnstil, som skickade ut en sekreterare till professorn som tog stenogram där och skrev ner det så att de slapp åka fram och tillbaka. Och då kom AMS 1955 och sa till henne att det du gör är olaglig arbetsförmedling. Vi hade sedan 30-talet i Sverige och många andra länder förbud mot vinstdrivande arbetsförmedlingar. Men det här var ju ingen arbetsförmedling. Sekreteraren var anställd av Ulla Murman, men AMS ansåg att skickade man ut sekreteraren till kunden, då var man arbetsförmedlare.
Och hon, Arbetsmarknadsstyrelsen.
Just Arbetsmarknadsstyrelsen. Just det. Och då gick det till rättegång. Hon fälldes i tingsrätten. Hon friades i hovrätten. Och 1962 så fälldes hon i högsta domstolen. Så att då blev det klart. För det fanns ingenting i lagen. För lagstiftaren kände inte till ambulerande skrivbyråer som det hette. Men då bestämde högsta domstolen 1962 att skicka ut en sekreterare från en skrivbyrå. Det var att beteckna som vinstdrivande arbetsförmedling. Då sa ett enhälligt riksdagsutskott med en tidigare LO-ordförande som ordförande att så var inte det tänkt med lagen. Vi måste ändra lagen så att man under kontrollerade former skulle kunna ha ambulerande skrivbyråer. Men under tiden så började Lennart Bodström på TCO lobba. Så att 1970 när man stiftade lagen så skärptes lagen. Man införde fängelse i straffskalan och till och med att hyra in skrivbyråer blev också belagt med fängelse. Så från 1970 så skärptes lagen och det var typiskt lobbyarbete och det var en genusfråga. Det var gubbarna på TCO, gubbarna i regeringen, gubbarna i riksdagen, gubbarna på AMS som inte tyckte det var något värdefullt att kvinnor anställde kvinnor som sekreterare. Man kunde gå till AMS om man behövde en sekreterare. Man skulle inte gå till någon skrivbyrå.
Vadå? Man skulle, företag som behövde en sekreterare skulle gå till dåvarande arbetsförmedling.
Just det, precis. För att det var en rutinmässig uppgift och det fanns inga svåra krav. Alltså, AMS kunde i sin stora dator plocka fram en sekreterare. Medan Ulla Murman hävdade ju att hon visste vad kvalifikationerna hos hennes anställda och hon förstod vad kunden behövde så att hon kunde skicka ut rätt person till rätt uppdrag. Men AMS ansåg detta vara ett rutinarbete som inte behövde ha ett företag. För att men,
alltså, det låter ju så främmande för oss nu. Så man undrar, vad hade de i... Hur tänkte de?
Jag tror att du måste tänka i genusaspekten. Det här var fruntimmers göra. Så det kunde man klara. För att det fanns två andra motsvarande verksamheter som fick problem 1970 också. Det var varven. För att varvsindustrin, stora starka karar. Och vi hade många stora varv i Göteborg och Malmö och på andra håll. De hade ibland arbetstoppar. Man skulle bygga ett jättestort supertanker. Så behövde de plötsligt 10 elektriker till eller 10 svetsare till. Och då fanns det företag som försåg dem med
hyrde ut.
Och det insåg AMS och regeringen och så här, att varven måste vi rädda. Så där hittade man en speciallösning så att de här bemanningsföretagen på varvsidan fick vara kvar. Och då var man klar med en lösning 1974 och då la man ner alla varv. Och det andra var artistförmedlingar.
Men hon...
Skrivbyråerna var fortfarande motarbetare. Och så var
hon var förbjuden från 1970.
Ja, så här var det. Hon kunde driva med mycket byråkrati. Och man i förväg preciserade att jag vill skicka en sekreterare till den kunden och hon ska skriva 4 A4-sidor brev. Då skulle det kunna gå.
Men det var ett himla krångel.
Just det. Och man kunde inte låta henne bli telefonist. För att då var man tvungen att skriva, hon ska svara på 20 telefonsamtal. Och det kunde man inte precisera. Så att det gick inte. Så att, men hon fortsatte också att även göra uppdrag som inte var förenligt med lagen. För hon ansåg att hennes anställda, de trivdes bra. Hon hade bra villkor. Kunderna var nöjda. Så hon såg böterna som var låga böter som omkostnader i rörelsen. Alltså det fick man ta istället för att...
Men det här bolaget som hon drev med Manpower blev ju så småningom en jätte...
Ja, och det skedde. Hon lämnade över till sin son då i slutet på 80-talet. Men hon blev dömd en gång till och det är så roligt. Därför att då hade hon blivit dömd flera gånger och sen så gick det upp i högsta domstolen 1989. Och då hade man skärpt lagstiftningen så att hon borde egentligen få lagens strängaste straff som var... 6 månaders fängelse. Hon har ju fällt flera gånger och hållit på i över 30 år. Det var flera som dömde och en advokat till en av de som åtalade, en av de advokaten till de andra åtalade, Leif Silbersky, hade 2 referensfall. Högsta domstolen hade anlitat skrivbyråer och det var ju lika allvarligt att hyra in som att hyra ut. Och riksåklagaren som förde åtalade också använt skrivbyråer. Så att plötsligt visade sig att både de åtalade, åklagaren och domstolen hade begått samma brott. Och det var lite pinsamt tyckte man då. Men man kunde inte frikänna henne för man hade fällt henne, lagen hade skärpt, så man kunde absolut inte frikänna henne. Men man gav henne lägsta tänkbara straff, 10 dagsböter, och skrev i domen i princip att lagen måste ändras. Och den kom sen att ändras något år senare.
Och det var då...
Då började växa. Då hade det redan börjat lite grann, för man hittat kryphål och så här, men då blev det en enormt snabb expansion och det har varit Sveriges snabbaste bransch. Därför alla, och det är så obegripligt att detta pågick så länge, därför att det var inte så att det var någon skandal som arbetsgivare. Så det fanns TCO-förbund faktiskt som slöt kollektivavtal med de här, det var väl Handelstjänstemannaförbundet, så att de började bli erkända och som sagt myndigheter anlitade dem. Men fortfarande så satt då, jag tror förklaringen var att Lennart Bodström, han kom in i regeringen sen, men sen när han blev ambassadör i Oslo, då vågade Socialdemokraterna ändra, för då var ju Bodström ur vägen, så att man var tvungen att skicka honom till Norge.
Du, vi kommer tillbaka till det där med kanske om hur staten hjälper eller motarbetar entreprenörer, men en tanke först, det här alltså stökigheten hos de här personerna och det faktum att de blir motarbetade, det gäller uppenbarligen inom det kommersiella näringslivet, men gäller det på andra områden också?
Ja visst, alltså,
inom politiken?
Ja, politiken, du kan ta religiösa samfund. Det är klart att ingen etablerad religiös samfund gillar att det kommer frifräsare som frikyrkan och så vidare. Och samma sak i politiken. Det är klart att du kan ogilla, om du själv är tillhör ett etablerat politiskt parti så ogillar du kanske andra partier därför att de tycker olika, men det är extra, man blir extra ogillad om man är nyetablerad. Därför att vi har ju haft en mycket stabil politisk struktur. Visserligen några förändringar under senare decennier, senare mandatperioder, men i princip samma partier som demokratin infördes för 100 år sedan. Så att även där finns ju det här att det som finns är tillräckligt och vi ska inte ha en massa nya som stökar till det.
Är det det, om vi struntar i att det är en sak som man får prata om, men är det det tror du som Sverigedemokraterna delvis har råkat ut för?
En del, alltså, sen finns det ju politiska skillnader, men det är klart att det handlar ju också om den, att de är nya. Man kan ju se politiska systemets oförmåga, oavsett vad man tycker om det partiet, oförmåga att då hantera den situationen, det är ju alldeles uppenbart.
Du, det här med, det talas ju ibland om företagarmentalitet och du har skrivit hyllmetrar om hur den är och vilka människor är som blir företagare och vad är det för egenskaper som företagare har, bör ha för att lyckas och så vidare. Hur ser du på det där?
Man tar, miljöfaktorer är viktiga därför att man kan ju se att det finns vissa delar av Sverige som alltid har varit mer företagsamma. Det var en forskare i Växjö som tittade på typiska småföretagarregioner för 150 år sedan och det är samma, delvis samma regioner idag. Vissa försvinner och vissa uppstår, men det finns också mycket tröga, långsiktiga spår. Och det man kan säga är ett typiskt drag i många småföretagarbygder är frikyrklighet. Så Gnosjö är mest kända, men du har det också delar av Norrland, Örnsköldsvik, Edsbyn, Alfta, Västerbotten, du har det i bohuslänska öar. Och då är det två, det är inte Gud tror jag i princip, utan det är sättet man organiserar livet i de här frikyrkobygderna. Dels nätverkande, mycket starkt föreningsliv. Man umgås, man känner varandra och det är en norm att om du är medlem i missionsförbundet, då ska du hjälpa alla andra i missionsförbundet även om han är din konkurrent som företagare. Och arbetare och fabrikörer med i samma församling. Och därför så är det inte så långt steg för en arbetare att se upp sig och bilda eget. Tvärtom så uppmuntras det i frikyrkobygder avknoppningar. Det är en skillnad från brukskulturen där det är fullständigt otänkbart för alla att en arbetare skulle bli sin egen. Man ska vara bruksarbetare hela livet och barnen och barnbarnen ska också vara bruksarbetare. Så den sociala rörligheten och samarbetsandan är en typisk miljöfaktor som är viktig.
Men det här som den tyske sociologen, 1800-talssociologen Max Weber talade om. Han skrev ju om den protestantiska etiken och dygderna, de goda värderingarna. Arbetsamheten, fliten, sparandet och så vidare som förklaringar till, vad ska jag säga, kapitalismens genombrott.
Och det kan man se, och de har tänkt på framförallt vad de så kallade kalvinisterna, alltså en typ av utbrytare av katolska kyrkan, inte lutheraner men kalvinister. Och det kan titta i svensk historia, 1600- och 1700-talet, de ledande svenska entreprenörerna då, de är invandrare och de är kalvinister. Då kan det vara en annan faktor. Kalvinismen kan vara viktig, men det kan också vara faktorn att de är flyktingar. Alltså de som flyr från ett land av personlig övertygelse är ofta starka, driftiga. De fattiga, de håglösa kalvinisterna, de blir kvar hemma hos mamma resten av livet. Så att du får alltid ett urval av mer driftiga människor.
Vilka tänker du på nu om det blir lite konkret?
Just det, Louis de Geer och Willem de Bersch som var flyktingar från spanska Nederländerna eller deras föräldrar och själva kom från Amsterdam.
När kom de?
På 1600-talets första halva. Sen har du på 1700-talet Robert Finlay och John Jennings som kom då från Skottland och Irland. Du har franska hugenotter, kalvinisterna i Frankrike kallas för hugenotter. Du har Lefebvre, Bedouard och flera som kom på 1700-talet. De kom oftast inte direkt från Frankrike då, utan de hade flytt kanske till Tyskland och sen kom barn eller barnbarn hit. Grill som var en tysk släg, kalvinistsläg som kom via Nederländerna. Så att väldigt många av våra
första kapitalister. Just det. Liksom.
Och de allra första, det var Louis de Geer och Willem de Bersch som juli 1618 fick arrendekontrakt på Finspångs kanonbruk eller styckebruk. Och då fick de full frihet av staten att driva det som de ville. Tidigare så kan man säga att alla svenska storföretagsledare hade varit som statliga företagsledare. Kungen bestämde ändå i grund vad de skulle göra och hur de skulle göra det. De fick full frihet. Och efter 20 år så insåg staten att det här var ju en kanonidé. Att det gick ju mycket bättre för Finspång och de bruk som de Geer och de Bersch skötte.
Inte nog med att det var en kanonidé, de tillverkade
just
kanoner.
Just det, detta också. Uh-huh. Och så att på 1640-talet så sålde staten ut i stort sett alla kronobruk. De stora gruvorna behöll man.
Alltså, så juni sa du 1618.
Juli
1618, ja, var den svenska kapitalismens födelsemånad.
Just det, entreprenörer framförallt.
Ja. Entreprenörer. Ja. Var det första fria företaget.
Just det, precis.
Om vi struntar i bönderna.
Just det, precis. Alltså, ja. Storföretagare. Just det. Ja. Det fanns ju handelsmän men som hade ansvar att leda en stor svensk industri. Och kanonbruken var ju nyckelindustrin under 1600-talet. Både för svenska armén, men sen dessutom så sålde ju de Geer och de Bersch till alla krigförande länder så att man sköt med Finspångkanoner mot varandra på de stora europeiska slagfälten.
Det här var ju samma år som 30-åriga kriget började.
Ja, just det.
Så svenskarna istället för att göra sina egna, eller staten, ja, istället för att göra sina egna kanoner så sålde de, hyrde de ut kanonfabrikerna, fick fler kanoner och dessutom pengar.
Just det, precis.
Kanonidé.
Ja. Precis, och så att de drog slutsatsen. Han hette Carl Bonde, han som var riksråd och var ledande näringspolitiken. Han var ju tvungen att prova idén först. När man såg att detta funkade så började man successivt att lägga om hela näringspolitiken. Och det tänkte jag fira med att skriva en bok om detta som kommer nästa år. Om 400 år.
Om just det här?
Ja, det är 400 år. Vad som har hänt under de senaste 400 åren.
Okay.
Från Louis de Geer fram till de företagare idag.
Okej. Okay. Men du har talat om någon period från 1800-talets andra hälft till början på 1900-talet som någon slags, vad ska vi säga, svensk kapitalistisk grundarperiod. Entreprenörskapets paradis,
just
någonting
det.
Sånt här.
Entreprenörernas halvsekel. Alltså vi hade en rad politiska reformer.
Vilken period?
1864 till 1914 och det är precis 50
64
år.
64 var
näringsfrihetens
genomförande och det slutade?
1914, första världskriget. Då. Okay. Man kan säga att alltså, det var en rad avregleringar som skedde från under 1840, 50 och 60-talet. Där kulmen var näringsfriheten. Vi fick frihandel också mitt på 1860-talet. Vid skråväsendet avskaffades och en rad andra lagstiftningar. Så att då, 1864, då låg fältet fritt. Det var ett fåtal undantag. Bara ett undantag var att du fick inte bygga orgilar utan tillstånd. Jag förstår inte riktigt varför. Men det var sprängämnen och alkohol och lite såna här gifter och läkemedel och sånt. Men annars så var det fullständig näringsfrihet för kvinnor och män i städer och på landsbygd. Så det är starten. Och sen 1914 så kommer första världskriget. Vad som skedde, hur det såg ut med de här 50 åren, det var att det hade avreglerats. Men ännu så hade inga stora fasta strukturer etablerats. Det fanns inga storföretag som kontrollerade hela marknaden. Staten var mycket passiv, till exempel bostadsbyggande och så vidare. Så att det var möjligt för en duktig, driftig entreprenör att nästan egen firma driva massor av verksamheter.
Och fanns ingen som krånglade med.
Nej, just det, precis.
Helt upp, inga dumma statliga.
Nej, väldigt lite av
väldigt
det i
lite dumma statliga.
Och det fanns inga stora etablerade företag som dominerade marknaden.
Privata företag som kunde nypa till det.
Så att, och hade du en lysande uppfinning som till exempel Gustav de Laval separator eller Lars Magnus Eriksson telefoner, ja, då var du tvungen att starta ett företag för det fanns ju inga företag på marknaden. Sen 1914 då kom ju då kriget och avspärrningar och sånt där och ekonomiska kriser. Och då det var över en tioårsperiod med krig och djupa ekonomiska kriser. Ja, då ur detta så kom dels en starkare stat med regleringar på många områden men också etablerade företag. Du hade grosshandlare, du hade industriföretag och så vidare. Så att nu var det inte längre möjligt för den här enskilda frifräsen att bygga vad som helst. De duktiga människorna kom ofta då att få anställning i ett stort företag, i Ericsson eller ASEA eller Volvo, och kunde göra stora insatser där. Men just det här halvseklet, 1864-1914, ja, då var det, var liksom det fönster som fanns i utvecklingen.
Men det är ju fantastiskt intressant. Det är en sorts företagandets frihetstid.
Just det.
Och det var, om jag fattar rätt, så var det väl under den perioden som nästan alla existerande svenska storföretag grundlades.
Precis, alltså du har de här, som jag säger, ASEA, ABB, Ericsson, SKF, AGA och så vidare. Och så ska vi komma ihåg, detta var också kvinnornas frigörelse. Att det hade ju funnits kvinnliga företagare tidigare, men de, antingen var det mindre prestigefulla branscher som inte konkurrerade med männens, eller så var de änkor, eller så var de makar naturligtvis. Men nu kunde kvinnor starta företag i egen regi, så att inte, till exempel inom besöksnäringen som vi säger nu, hotell och restaurang. Vilhelmina Skog var den tidens hotelldrottning och byggde...
Vems hotelldrottning?
Sveriges hotelldrottning. Sveriges. Just det. Turisthotell i Rättvik, Grand Hotel i Stockholm och massa andra ställen. Sofia Gumelius grundade Sveriges första varaktiga reklamföretag. Augusta Lundin, modedrottning. Så att det var driftiga kvinnor som också bröt in på nya områden. Och i en speciell bransch är det hotell och restaurang. Därför att det låg nära vad kvinnor sysslade med.
Alltså var
man, just det. Det började på många håll att mannen hade kanske avlidit eller hade ett slitsamt lågbetalt arbete. Och då började de hyra ut rum, sälja måltider, och sen så växte det till en stor hotellverksamhet.
Det är fantastiskt. Ja. Har du någon aning om proportionerna mellan manligt och kvinnligt?
Nej, inte riktigt. Men då man tittar på de stora entreprenörerna, alltså lokala entreprenörerna, alltså du kan ha Mölle, du kan ha Åre, du kan ha Norrtälje, så är det oftast kvinnor. De blir inte så kända, för med undantag av Vilhelmina Skog som blir en hotelldrottning, så är det ju att de är på den här orten, alltså Kullahalvön som är en sån här sommarturistort i Skåne, och Åre, vinterturism, så är det stor utsträckning kvinnor som är drivande. Och sen finns de runt om i Sverige med pensionat och så vidare. Så att egentligen borde man skriva den historien specifikt. Det har det inte gjorts. Det finns ju lokalhistoriker om olika kvinnor. Men just kvinnorna i besöksnäringen är lite grann underskattat. Därför att de var lokalt viktiga men byggde ju inte några stora kedjor.
Men du, de här bolag, de är väl fortfarande majoriteten av de svenska storbolagen?
Just det, Bria. Så man kan säga, dels har vi den här perioden, så det här halvseklet. Sen har du också den sista, kan man säga, på 1920-talet med Volvo och SCA och en del andra företag. ESAB kommer tidigare. Så att då, för det mycket, man säger, vi har den här grundarperioden, massa med nytt etableras, sen kommer kriserna kring och efter första världskriget, då slås en del gamla strukturer ut och då finns det chans för några att sätta ihop nya strukturer. Men det som etableras på 20-talet, det är bestående fram till 1970-talet, då nästa kris kommer, men då skapas det väldigt få nya storföretag då, den gången. Det är Jan Stenbeck då som är framgångsrik både på medier och telefoni, men det är inte samma grundarperiod.
Hur många under de senaste 20-30 åren, hur många nya storföretag har det skapats?
Nej, sen efter 1970 till och med, nästan 50 år, så är det genuint nygrundade, så är det då Jan Stenbeck som är den enda riktigt framgångsrika. Men sen har det sådana som har tagit äldre företag och gjort dem riktigt stora. Det är Gustav Douglas och Melker Schörling. Både med Securitas som är Assa Abloy till exempel, som ju är mycket äldre företag, men de var inte alls särskilt betydelsefulla.
H&M då?
H&M grundades på 40-talet. Kamprad, H&M, Ingvar... Kamprad, Ikea, Erling Persson, H&M. Det är 1940-talet. Så du har en period där av de här handelsföretagen. Och det är egentligen det stora. Under rekordåren då Sverige växer så kommer inte några nya industrier. Men handelsmännen kommer med Kappahl, Ikea och H&M. Och det är ju lite nytt där. För i Sverige så har man inte sett handlare som särskilt fina. Utan man ska vara industrialist. Så att det är en ny och framgångsrik nisch med stora svenska internationellt framgångsrika handelskedjor.
Men nu, om man ska börja dra några slutsatser till där du talar om företagandets gyllene tid. Halvseklet då, 64-14. Då det tydligen, det liksom var som en, det kryllade av nya företag nästintill. Och det skapade grunden för det svenska välståndet och det fortfarande basen 100 år efter eller mer. Så är det basen för vårt näringsliv. Idag är situationen helt annorlunda. Idag så skapas det inte så mycket nya företag som många tycker att det borde. Politiken talar hela tiden om hur betydelsefullt entreprenörskapet är för landet och framtiden och sysselsättningen och alltihopa där. Personligen tycker inte jag att man har märkt något annat än orden. De har inte gjort något. Skulle det vara möjligt, eller vad skulle hända om man försökte härma Sverige under den här gyllene perioden? Vi gav den där friheten till entreprenörskapet. Skulle vi få samma effekter igen?
I någon mån är det klart att nu finns det, så är klart en del av de här nya briljanta idéerna kan ju sugas upp i befintliga företag. Så då var nästan allting tvungna att skapas kring nya företag. Men vi hade ju den möjligheten, alltså då, och vi har fortfarande med informationstekniken, internet och hela den sidan, där de nästan alla riktigt stora framgångsrika företag som har bildats i amerikanska. Det undantaget var ju telefoni då med Ericsson och Nokia, där Ericsson fortfarande då, fram till idag, kanske även framåt, har varit mycket framgångsrika. Så telefoni är ju det enda område inom informationstekniken där USA inte var totalt dominerande, utan där Norden klarade sig tämligen väl. Vi hade ju en massa frifräsare på 90-talet innan IT-bubblan sprack. Borde ha kunnat blivit mer. Det har ju blivit i Sverige med spelmarknaden med många, många entreprenörer. Men vi har inte alls fått den här kickoffen som kunde ha blivit. Vi har ju Skype och Spotify och sånt där. Mm. Nu anställer de inte riktigt så många människor som de stora industriföretagen under största. Men det finns inte kapital att liksom, de kan vara i landet och växa här. Och det finns andra regler med rekryteringssvårigheter och skattemöjligheter och sådär som gör att de försvinner ur landet.
Men vad skulle man, om vi tänker tanken, drömmen, att vi ska försöka aktivera det svenska entreprenörskapet, ungefär som under den där gyllene perioden. Vad skulle man göra om du vore chef, näringsminister, vad du vill?
Om man pekar ut den enskilt viktigaste orsaken, det finns en massa inom vissa branscher, så finns det massa regleringar och sånt, men det som ju gör att till exempel att det har gått så bra i USA är att om du har en ny idé, en ny briljant idé, där det mest sannolika är att det inte kommer att lyckas. De flesta nya idéer kommer inte att lyckas, men det finns en liten chans att det kan bli enormt framgångsrikt. Ja, det som är möjligt i andra länder men inte i Sverige, det är att du kan, om du startar då som entreprenör så behöver du rekrytera 10-20 personer som är verkligen nyckelpersoner. Och det är att du skulle vilja ge dem så kallade optioner, att om det går jättebra för företaget så kommer de få en andel i den här framgången. Du kan ge optioner idag naturligtvis, men då beskattas det som om det vore lön.
Och
det
är orimligt. Och de får optioner istället för lön?
Just det, precis. Man kan ge dem en de får lön naturligtvis, men en
de får en löfte om framtida jättevinst.
Alltså de får en lön och den är då lägre än vad de kanske skulle få i andra sammanhang. Men, och går det åt helvete för företag så får du bara den lönen. Men går det jättebra så får du en chans till en del i en jättevinst. Mm. Och då menar jag och många med mig att det här ska inte betraktas som en arbetsinkomst. Alltså får de sen den här jätteinkomsten, då blir det beskattat. Men den här optionen har ju inget värde om det går åt helvete. Så att man ska kunna, utan orimliga skatteeffekter, kunna ge optioner. Sen får staten, om det är framgångsrikt, så får de in sin skatt i alla fall. Mm. Men idag så blir det som en arbetsinkomst och då blir det ointressant. Därför att då får du betala mycket skatt på någonting som kanske är värdelöst.
Okej, det där låter som en bra grej. Mm. För att arbetskraften blir billigare.
Just det, precis.
Du kan locka bra arbetskraft med hopp om framtida, om det går bra för vinster, om det går bra för företaget. Men det finns ju så mycket annat som står i vägen. Vi har en massa myndigheter som krånglar med oss, eller med företagen. Mm. Vi har de 3-12-reglerna, skattesystem som är jättejobbigt. Och framför allt så har vi EU som kommer med busslaster med paragrafer varje vecka, känns det som. Mm. Och reglerar sönder den ena branschen efter den andra.
Nej, alltså det finns de som hävdar att innovationsgraden har minskat i hela västvärlden, hela Europa, därför att det finns väldigt mycket regleringar som man tar höjd för allting, så att det är väldigt svårt. Och det finns ju vissa branscher, finansbranschen är en sån. Läkemedelsinnovationer är också hotade därför att det är enormt. Klart man ska ha säkerhetslagstiftning vad gäller läkemedel, men det är så enormt stränga krav för tester och godkänna läkemedel, och det finns många andra branscher, bygg och fastighets och så vidare, som gör att det finns ju vissa delar som där har blivit lättare, alltså välfärdsföretag, även om det nu är hotat, men du har ett antal sådana här som taxi, järnvägar, flyg, där flyg är ett tydligt exempel på då man bröt de nationella monopolflygbolagen, att du har fått många nya frifräsare. Sen kommer då den idén med flygskatt, vilket är ju hål, alltså även om man skulle vilja beskatta flyget mera, men ett flyg mellan Stockholm och USA ska du ta skatt för hela vägen till USA. Klart att man lägger sig i Köpenhamn istället och utgår från flygresan. Så att det finns en oförståelse för konsekvenserna som gäller väldigt många partier.
Men om vi går tillbaka till det du sa tidigare där om kalvinismen och de protestantiska värderingarna som gav en grund till det kapitalistiska genombrott som inträffade på 1600-talet eller någonting sånt. Det där var ju, de där värderingarna, det satt ju djupt i skallen på folk. Och de var väl nödvändiga för att allt det här vackra skulle inträffa. Mm. Finns det sådana värderingar idag? Även om du tar bort den här skatten på optioner till exempel. Har folk de nödvändiga dygderna, värderingarna, uthålligheten, inte vet jag?
Jag tror att det finns i Sverige. Det tar tid. Alltså, jag tycker man ändå var positivt när man såg på 90-talet. Då hade vi haft ett par decennier där man entreprenörskap hade föraktats. Egentligen då 70-80-talet av vänsterskäl. Men innan dess, 50- och 60-talet, så var det liksom storföretagen som dyrkades. Alla tyckte det var självklart att storföretagen skulle sköta allt. Och en enskild liten företagare i en verkstad eller en mjölkbutik. Ja, det var ett passerat utvecklingsstadium som man inte skulle måna särskilt mycket om. Man till och med hävdade att ju högre andel egenföretagare i befolkningen, desto lägre utbildningsnivå. Därför att man hade ju flera jordbrukare, fler småhandlare i mindre utvecklade samhällen. Men jag tyckte det skedde saker på 90-talet som visade att det fanns en go i bland ungdomar. Jag åker runt ibland i Sverige idag, ung företagsamhet som på många gymnasieskolor är enormt driftiga. Jag tror att många invandrare har en stark entreprenörsanda. Så att det är inte så att det kommer överallt sådär, men jag tror att det finns en potential. Att om man gör det lättare, om man uppskattar detta, och man, det är inte det här hotet om att det kommer en skatt nästa år eller nästa år som dödar allt det här, så tror jag att det finns hopp om Sverige.
Men är jag fördomsfull när jag inbillar mig eller känner att politiken, trots alla vackra ord den uttalar om entreprenörskap och dess betydelse och så vidare, den egentligen inte gör någonting?
Med undantag av de här vissa sektorer som avreglerats, så tycker jag att och skattereformen, århundradets skattereform för 25 år sedan ungefär, innebar ju fördelar, men det finns alltid ett hot om att det här inte är bestående. Det är ju tillräckligt om du ska satsa din förmögenhet eller din tillvaro på ett företag, så räcker det inte att veta att reglerna idag är bra, utan liksom finns några, ser man i under överskådlig tid att förutsättningen kan ryckas undan, då är det tillräckligt för att du skulle avstå för det.
Nu ska vi avsluta med en jättesvår fråga som du inte vet svaret på, men det vore ändå kul, inte jag heller, men det vore kul att höra lite spekulationer. Vad kommer att hända? Vi hade, om man ritar bilden sådär av vad du säger, så började det här halvseklet och så började liksom svensk näringsliv, kapitalismen grundades och det växte företag och så vidare. Och nu håller det liksom på att klinga av. Det blir inte så mycket nystartade företag och så vidare. Vad kommer att hända?
Alltså, en möjlighet är ju, det finns många, men det finns två tekniska förändringar som borde skapa helt nya förutsättningar. Dels är det som kallas för 3D-skrivare eller additativ tillverkning, att du kan köpa hem en apparat och så kan du bygga vad som helst. Så hemma, så att man kan flytta ut tillverkning från stora fabriker av många olika saker till lokalt. Så det kan skapa helt nya logistiska mönster. Och det andra är de enorma potentialer som finns med internet och informationsrevolution.
Men du, det där med 3D-skrivaren, då kan man göra ett sånt här glas hemma i sin egen...
Just det, precis.
Eller en sån här penna.
Just
eller?
Det.
Allting?
Ja, allting. I princip.
Jag gör en bil?
Ja, mat. Ett hus. Det var det senaste jag hörde. Ett hus. Alltså du har en liten stor 3D-skrivare och så fyller du med den betong och så bygger den ett hus på plats exakt som du vill ha den.
Har man en tillräckligt stor 3D-skrivare hemma så har man en allfabrik.
Just det.
Så kan jag allting.
I princip. Och det är vissa typer av material går redan idag och andra material fordrar fortfarande lite utveckling. Men alltså, detta i kombination med internet och det vi kallar för delningsekonomi kan ju skapa helt nya mönster. Och det som du säger i din fråga, de briljanta genombrotten har ju ingen annan någon aning om förutom den som kommer på denna idé. Ofta har vi ett misstag. Många av de stora framstegen i mänskligheten är att någon löste fel problem. Det vill säga, man höll på med en sak och misslyckades och fattade, om man begåvad nog, att jag har inte missbrukat.
Vad är det? Penicillin?
Ja, penicillin, ja, just det. Eller det viktigaste svenska bidraget till skogsindustrins automatisering var en barkningsmaskin. Man hade lyckats automatisera allting i skogsarbete med motorsåg och annat. Man kunde inte få av barken från stammen utan hugga med yxa. Och det var i Vänersborg en företagare höll på, så glömde han bort att montera på knivarna på sin prototyp. Och då lyckades man, skulle inte skära bort barken, man skulle gnugga bort barken. Och detta är ett exempel att man gör ett misstag. Man glömmer att sätta på en apparat över natten. 1900, slutet av 40-talet tror jag. Hela läkemedelsindustrin.
Blev det ett jätteföretag sen?
Ja, just det. I Söderhamns verkstäder köpte Cambio som heter. Okay. Läkemedelsindustrin består fullt av slarviga och glömska forskare som glömmer att sätta på en apparat som ska på eller glömmer att stänga av en apparat som är på. Häller i fel saker i ett kärl. Mm. Och så uppstår något nytt. Och så är man tillräckligt begåvad att fatta att det här som jag har gjort misstag, Västerbottens ost, Ulrika Leonora Lindström, det var ett misstag som gjorde att hon uppfann Västerbottens osten. Att man fattar att det här har jag löst. Och det, någon kommer göra detta. Någon kommer göra ett förärligt misstag, men var tillräckligt begåvad att fatta att nu har jag skapat en värld av möjligheter.
Det är fantastiskt. Okej, tack,
tack Anders. Bra.